gonna feel that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having me.
We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar, flickor och pojkar, varmt välkomna till denna succépodd som heter vadå, Gnistan Olsson?
Gnistan och Sheriffen heter den.
Ja, det gör den. Och jag sitter här mellan två jobb i Stockholm, du sitter i Växjö.
Jajamän. Dottern är i duschen just nu och väntar sen på att jag ska komma upp och säga godnatt till henne om drygt 40 minuter kanske. Så lite inom en tidspress. Nej då, vi hinner nog med det här tror jag, Sheriffen.
Kommer hon duscha fram tills du säger 90-90?
Nej, jag lämnar inte en fyraåring själv i duschen och så går jag ner till källaren själv. Nej, sambon är där uppe. Så
okay. Hon ska
inte bli, hon ska inte bli som en svamp, du vet, som man lätt kan bli om man står i vatten för länge.
True. Du, på tal om att duscha. Jag minns första dagen när jag hade brutit benet, när jag var inte 4 år utan 14 år. Då gick morsan ut och hämtade 2 stycken plaststolar. Så då satt jag på en och sen hade jag benet på den andra stolen utanför duschkabinen. Shit. Och det var så jävla skönt att bara sitta och duscha. Så jag duschade och då i alla fall i 40 minuter.
Ja, men alltså, sitta ner i en dusch är faktiskt underskattat, får man ändå säga. Det är sällan som man ger sig själv tiden att vara i en dusch länge. Men jag tycker det är jävligt skönt. Och jag menar, när dottern var superliten liksom, då fick man ju liksom vara där inne med henne. Ofta blev man blöt själv och fick hjälpa henne. Så då liksom satt man ner vid henne samtidigt som hon duschade och lekte runt liksom. Och man själv bara satt där och bara, fan vad mysigt den där, och bara har en vattenstråle som går ner över huvudet på en. Det är en ganska skön känsla, jag håller med.
Good times.
Ja, men man får börja med det igen.
Ja, men inte lika good times i Super Bowl. Alltså, det var ju en riktigt tråkig match från start till mål skulle jag vilja säga. Eller vad säger du, Olsson?
Ja, det var väl en tråkig match från start tills du gick och la dig, Sheriffen. För du gick och la dig där i tredje kvarten när Seattle ställdes inför deras, vad var det, 7:e, 8:e field goal kändes det som.
Ja, de ledde med 15-0 tror jag.
Men nej, det var inte en jätterolig match. Och jag menar, uppskattar du inte spansk musik så tyckte du inte Bad Bunny var speciellt bra heller. Så enkelt kan jag väl summera. Det var bland det sämsta jag har sett, helt ärligt. För att dels så kan jag inte spanska, det har vi gått igenom tidigare i och med att vi var i Madrid tidigare under säsongen. Men sen tycker jag också liksom, det saknade så mycket från liksom, nej jag vet inte, jag tycker det var ganska dåligt. Och jag tycker det var mer prat än vad det var sång, helt ärligt.
Ja, nej, det var totalt värdelöst. Tur man hade mat att laga, så jag gick ju ner och gjorde en pizza där i halvtids. Hade
ska jag berätta
på
vad jag gjorde, Sheriffen?
Ja, du gick och sket.
Nej, jag var så jävla uttråkad. Och du som har tatueringar, inte du då, Sheriffen, men du som lyssnar, du kanske vet liksom att tatueringarna ser ju oftast som absolut bäst ut när du precis har gjort dem. Och mycket av det beror ju på att du kanske inte har någon massa hår som täcker och liksom förvränger lite syn på hur tatueringen ser ut. Så det jag gjorde under halvtidsshowen var att jag satt och raka armarna för att få fram gaddningarna på ett bättre sätt. Det var min underhållning och den var bra, så jävla mycket bättre än vad Bad Bunny var, kan jag säga.
Det är alltså fruktkaka som ska in på lodet 8.
Ja, det kan man säga. Nej, det kan man inte säga. Men i alla fall, Sheriffen, det var en dålig match. Jag tror väl på förhand att vi hoppades på mer än vad vi fick. Och det tror jag väl alla som satt och kikade på matchen kände liksom, att okej, det kommer förmodligen bli defensivt, för vi vet hur de här två lagen har sett ut när de möter bra försvar. Då brukar det bli ganska liksom snålt med poängen. Men så tråkigt som det var fram till egentligen fjärde kvarten, då det kändes som att båda lagen någonstans sa att men underhållningsmässigt är inte det här bra, vi måste steppa upp någonstans. Så det blev mer liksom en WWE-match nästan liksom, av på så sätt att man fick se extremt mycket istället. Jag menar, helt plötsligt öppnade passningsspelet upp sig som det inte hade gjort under hela matchen. Och det kändes som att försvaret bara tog ett steg tillbaka och lät lite stora spel ske. Men det kändes, utöver det, jättetråkigt.
Det som händer är ju så här att när matchen redan är körd, som den var när jag gick och dunade, då blir det ju så att New England Patriots enda chans att göra poäng, det är att gå för det varje gång och försöka göra stora spel och tugga det hela tiden istället för att göra som man har gjort när man har vunnit under säsongen.
Mm.
Dess raka motsats. Nu blir det ju så att även om du har liksom 4:e och 13, då går du ju för det när du redan ligger under och matchen är förlorad. Du vill försöka få upp lite poäng på tavlan. Du vill ge fansen som har åkt till Santa Clara lite och i alla fall fira åt och få se en touchdown på plats. Så det är det som händer där. Men det jag skulle vilja säga är det som jag är mest besviken på, förutom Bad Bunny som är ett riktigt jävla stolpskott, det är ju New Englands offensiv i, alltså framförallt första halvlek. Alltså jag tror att de har 2 stycken first down i hela första halvlek.
Ja, men det var riktigt dåligt.
Och hur man kan vara så jävla tafatta, alltså det är klart de möter ligans bästa försvar. Det är ingenting att säga emot. Men att man inte då kan, när man har, alltså när du har haft en halv amerikansk fotbollsmatch på dig, du måste kunna läsa försvaret. Du måste kunna märka att så här, okej, om vi springer åt höger, då funkar det. Om vi springer åt vänster, då funkar det. Om vi passar slants, eller om vi passar, ja men du vet så här. Det måste gå att lista ut hur man ska luckra upp motståndarna. Men nej, de lyckas ju inte med det. Och i, alltså Seahawks fall, det är ju så här, de gör ju ingen strålande offensiv match heller. Men de tuggar ju tillräckligt mycket yards för att kunna sparka in bollen anfall efter anfall efter anfall.
Ja, de hade bra springspel. Kenneth Walker i den här matchen var ju nyckelfaktorn. Ja, för hade inte han fått till det springspelet i den här matchen utan New England Patriots hade kunnat stänga ner det, då hade det sett exakt samma sak ut från Seattle Seahawks sida under första halvleken. Men jag tycker det är någonstans är tråkigt att man liksom, man inser för sent att det är dags att börja chansa. Man vågar liksom inte med de här chansningarna. Och det är exakt samma sak egentligen ofta i hockeyn. Det känns liksom som att när det är 6 minuter kvar, du ligger under med 2 mål. Men våga chansa att ta ut keepern redan då. För det ger dig mer tid till att eventuellt få in det där sista målet för att gå till övertid. Än om du liksom alltid gör det när det är 2 minuter kvar. Vissa lag gör ju det till och med när det är typ 1:30 kvar på klockan. Då väljer de att ta ut sin keeper för att hoppas på att de ska kunna få det där sista målet. Jag vet, det är en jättechansning. Men någonstans måste du kunna också lita på ditt försvar. Lita på hur spelet ser ut när du sitter i en powerplay-situation exempelvis. Och samma sak i NFL. Du vet att du kan få fram djuppassningarna. Våga chansa på dem. Nog förvisso, jag förstår väl någonstans Mike Vrabel och han såg väl hur hans quarterback Drake May inte hanterade situationen på det absolut bästa sättet under Super Bowl och verkligen var under konstant press ifrån Seattle Seahawks försvar, och framförallt offensiva linjen höll ju inte upp överhuvudtaget för att han skulle ha tid att passa ens. Men våga då någonstans och sätta in extra linjemän, försök för en djupboll, alltså åtminstone satsa på det. Inte bara göra det liksom när det känns som att matchen redan är över, för att Det fanns liksom inte på kartan att de skulle komma tillbaka som ett Chicago Bears som liksom kan rada upp 25 poäng i 4:e kvarten. Utan det här är New England Patriots. Alltså de har ju tuggat spel hela säsongen. Då måste du veta liksom att redan i egentligen början på 3:e kvarten, det är dags att börja chansa, inte fortsätta på exakt samma inslagna väg som de gjorde. Och först i 4:e kvarten känna, ja men nu är det ju lite saksamma. Nu kan vi våga chansa på de här djupa bollarna. Nej, mer risky plays tycker jag. Mer Dan Campbell i Detroit Lions från i stort sett alla i den här matchen. Framförallt i första halvlek.
Ja, men grattis Seahawks.
Ja, verkligen. Stort grattis.
Värdig vinnare. De var riktigt stabila säsongen igenom och Jackson Smith and Jigba, han kommer nog sälja ett par tröjor under sommaren tror jag.
Ja, men det tror jag också, och Sam Darnold, jättekul för hans del. Jag menar att vara en reject till att faktiskt gå och någonstans bli en Super Bowl-vinnare, det är ju stort alltså. Och det passade faktiskt väldigt bra just att ett band som Green Day var de som också inledde just hela Super Bowl. Jättebra framträdande för övrigt tycker jag. Typ det bästa med hela Super Bowl att man fick se Green Day, men ja, men rejects som har lyckats med någonting exakt som Sam Darnold, så nej, det kanske är hans favoritband också.
Mm. Eller så är det All American Reject som är hans
kan
favorit.
Det också vara snyggt där, sheriffen.
Du, om ett par timmar här, Olsson, så spelas ju det här. Så att du som tittar på matchen ikväll, eller jag tror ju att du ser matchen innan du lyssnar på avsnittet, du som lyssnar.
Ja, jag tror också det.
Men long story short, det är ju Sverige i hockeyn vi snackar om mot Lettland och åttondelsfinal.
Vi får anta att Sverige vinner den här matchen.
Ja, jag tror vi kommer vinna, men jag tror att det kommer bli mycket tuffare än vad de flesta tror. Alltså jag har ju frågat runt lite här på jobbet, vad tror du och vad tror du? Bara så, 6-1, 7-2. Jag tror att Sverige vinner med 5-3, en krampaktig 5-3-seger, för att, så här är det. Sverige har gått ut med att Jakob Markström ska vakta kassen. Visst, han gjorde ett par bra räddningar i matchen han fick stå nu mot Slovakien, men många av de räddningarna är ju för att han släpper klantiga returer och tvingas rädda för att inte göra som Filip Gustafsson i matchet och ge bort mål. Sen tycker jag tycker det är jättekonstigt att Jesper Wallstedt inte får en enda match i detta OS. Jag tycker han har varit den bästa målvakten i NHL under säsongen. Jag tycker det är jättekonstigt att Viktor Hedman får så mycket speltid som han får, för att det är en jävla finlandsfärja där ute. Han kan inte åka griller. Ja, men han kan inte det. Det går för fort för Viktor Hedman.
Ja, men det alltså, gör han, faktiskt det. Det ser han ut är bra, som det åtminstone. Mm.
Han har haft några bra år, absolut. Han har vunnit ligans bästa back, han har vunnit Stanley Cup. Men det är så här, nu när det har så mycket med speed att göra, han har blivit gammal, han kommer från skada, så det är inte en, alltså jag tycker
konstigt. Däremot Hedman tillsammans med Erik Karlsson, de två funkar mycket bättre än Hedman tillsammans med Rasmus Andersson. Så jag tycker att den kombinationen som de hade nu i sista matchen ser mycket bättre ut. Sen var det ju också ett lättare motstånd än exempelvis Finlands matchen, men det är lite som du säger, alltså snabbheten, om vi nu går vidare från den här matchen, vilket vi som sagt får anta att vi gör, så möter vi ju alltså USA i kvarten.
Imorgon.
Det blir extremt spännande. Den matchen kommer ju spelas 9 på kvällen, precis som den här matchen ikväll då, 9-10 börjar den här då. Men extremt spännande match med tanke på att om någonting med USA så är det ju snabbhet de besitter. Så som de har lekt runt i offensiv zon har ju varit galet egentligen att se. Vissa av matcherna, vissa av passningarna och allting känns som att det är nästan mer NBA än vad det är hockey, alltså stundtals. Där det känns som att pucken flyger emellan spelarna och över spelarna. För de ska liksom inte gå fram, men de får det att se så enkelt ut. Och det enda som jag tycker talar väldigt mycket positivt för Sverige känns som att vi har börjat få igång vårat spel från våra offensiva nyckelspelare, exempelvis Lucas Raymond i den senaste matchen. Jätteviktigt att få igång honom och fortsätta liksom jobba in han. Och samma sak med Filip Forsberg, tycker jag också har gjort en bra match nu senast. Sen tror jag någonstans att, utan att säga för mycket, Scheriffen, men du vet ju lite hur jag har lyckats med min tipping under...
Ja, det var betting. Det var betting, en mix av svensk tippa och amerikansk betta.
Ja, exakt. Men jag har lyckats betta ganska bra. Bland annat satte jag Roman Josi, Thomas Harley till 12,50 gånger pengarna och Rasmus Dahlin till 6 gånger pengarna och lite sånt där.
Men jag tror att Filip som målskyttar.
Ja, jag tror att Filip Broberg i matchen mot Lettland kommer ha en stor roll. Faktiskt. Jag tycker att han har kanske inte riktigt fått fram sitt spel som han har i St. Louis än så länge. Men det man har sett under OS här är att de spelarna som kanske inte har i de första matcherna glänst absolut starkast har någonstans hittat igen sig i sitt spel från NHL. Så jag tror att vi kommer få se mer av Filip Broberg i den här matchen än man fått se i de tidigare.
Mm. Ja, det hade inte gjort något om Filip Broberg får en stor roll så att man kan sätta Sackosäcken Hedman och Rasmus Andersson på bänken, för att de är ju, de tycker jag är de två absolut trögaste backarna i Sverige. Jag tror så här, jag tror, ja, vi ponerar att vi slår Lettland då med mitt tips 5-3. Och USA, Olsson, jag tror så här.
Vad tror du om den?
Jag tror att vår enda chans är att USA blir att de blir bortdömda, att de liksom fokuserar på fel saker, att bröderna Kachak ska åka och säga att det är William Nylander, bara fan vad ful du är, alltså lite så här klimpen mot Bert, bara
ja, Bert Skötter, du får glasögon.
Ja, till Leon Dreisaitl. Ja, det var magiskt. You're a fucking bridesmaid. You're not a bride. You're a bridesmaid.
Always the bridesmaid, Leon. Always the bride. Always the bridesmaid. Never the bride.
Ja, det är magiskt, fantastiskt. Alltså. Så jag tror så här, om de fokar väldigt mycket på såna grejer och domaren hör någonting han säger eller något de gör, så att det kommer in en dålig spiral och Sverige kan utnyttja ett powerplay tidigt i matchen, då tror jag absolut Sverige har en chans, för att USA ser sig själva som stora favoriter mot Sverige, framförallt med tanke på när de tittar så här, om Sverige behövde spela åttondelsfinal, så att de kommer ha lite ballonghuvud eller vad man ska säga, heliumskalle. Jag tror också det att USA, det kan både vara en nackdel och en fördel det här att de får vila och vi får spela, men när du spelar i ett lag, alltså i ett landslag, inte ett klubblag, där du inte tränar med varann x antal dagar och känner varann utan och innan som det blir i ett klubblag, då behöver inte en extra match dagen innan vara en nackdel, utan det kan vara en fördel för att du får spela ihop dig ännu mer. Du lär hitta kedjekamrater och sånt, så det kan också vara en fördel för Sverige. Men jag tror vår enda chans är att målvakten, som, ja, det är väl så här, vinner Markström idag, då går det väl inte att peta honom imorgon. Men även om jag då slår ett slag för att jag tycker Wallstedt ska spela, för att de andra två har inte varit tillräckligt bra. Och bortsett från det, om USA får vattenskalle, annars så är det så här, ja, en målvakt som står på huvudet och överglänser Hellebuck eller vem som får chansen i staterna. Jag ser inget annat scenario. USA är bättre på varje position, men kanske att vi är starkare mentalt tack vare att de tror att de är herre på täppan redan nu. Olsson?
Ja, alltså det enda som jag ser som en stor fördel lite för Sverige i den här matchen är ju att USA, alla matcher de har spelat har inlett väldigt svagt och knackigt i sitt spel. Det känns inte som de hittar fram till varandra. Det känns som de tar chansningspassningar snarare än liksom verkligen försöka hitta någonting som finns där. Så försöker de skapa saker hela tiden. Och det tror jag är någonting som Sverige måste liksom kunna utnyttja och då skapa möjligheter åt andra hållet. Jag tror att om Sverige börjar dra ifrån, vi säger 2-0 redan i första perioden tack vare just sådana klantiga passningar som vi har fått se från USA, där då bättre målskyttar än vad USA har mött hittills kan göra mål i de situationerna, då tror jag att USA kommer darra lite och känna pressen ifrån hela nationen. Vilket till skillnad från Sverige inte behöver göra när de ligger under. Sverige har liksom inte samma press som USA. USA är tippade att gå till finalen och möta Kanada. De går all in för att vinna guldet. Sverige, de ser det som en bragd i så fall i sig någonstans att vinna mot USA. Och kunna ta sig till kvartsfinal, möta ett lättare motståndare än vad de annars hade behövt göra om de inte då tog ut USA redan i den här sekvensen. Så jag tycker ju verkligen att, alltså, det finns en chans för Sverige att kunna vinna den här matchen om de kliver ut i välspelta från första perioden. Just att kunna utnyttja de här misstagen som det känns som USA hela tiden har gjort under turneringen. Så jag ser en stor chans att Sverige kan vinna matchen, men så mycket handlar om målvaktsspelet såklart. Alltså det har ju varit akilleshälen för oss i den här turneringen, att målvaktsspelet har ju sett upp och ner ut, och precis som du är inne på, Markström har liksom kanske inte kunnat stänga ner och släppt returer just i matchen mot Slovakien, och det får han inte göra mot ett lag som USA om han nu får stå även i den matchen. Och precis som du är inne på, vinner han nu mot Lettland och ser någorlunda bra ut, det finns ingen chans att sätta honom på bänken, utan då är det bara att fortsätta rida på den vågen, vilket kan vara för och nackdel såklart. För jag menar, han har släppt in 9 baljer så sent som i januari.
Nej, han har släppt in
3. Ja, men så sent som i januari släppte han in 9 i en match. Så jag menar, när det spricker så spricker det rejält för Markström. Och inte i positiv bemärkelse, det vill säga.
Markström, målvakten, har svar på Edvard Blom. När man festar, festar man, och då festar man rejält.
Jag tycker Markström är ishockeyns svar på Andreas Isaksson. Om jag ska vara
krass. Han är dålig på att rädda straffar.
Nej, att han generellt känns jävligt shaky. Att man aldrig vet när en puck skjuts. Kommer han fånga den eller kommer den slinka förbi? Det är lite Markström upplever som Markström, ja. Rasek, Andersen och så vidare. Lite samma kaliber på de målvakterna.
Ja.
Man vet inte riktigt vart man har dem. De kan leverera jättebra och de kan leverera skit också. Om vi kikar på de andra matcherna lite snabbt då, sheriffen, som spelas imorgon. Vi har ju Schweiz mot Finland och sen i skrivande stund så ser det ut som att Kanada får möta Tjeckien och sen Tyskland mot Slovakien. Vad säger du om de matcherna?
Nej, men det känns väl som att Finland är ju... Alltså, jag tycker inte de är så bra. Alltså, men de kopplar ju alltid på när det är när de möter Sverige. Jag har svårt att se att de liksom hittar samma gnista när de möter ostarna. Utan jag tror att ett ganska homogent schweiziskt lag kommer att ta den här matchen till slut. För att man har... Alltså så här, visst, Finland kanske trumfar på målvaktssidan, men annars tycker jag Schweiz är minst lika bra. Och framförallt så tror jag att de har lite större matchvinnare. No offense, alltså så här, Mikko Rantanen, Roope Hintz och mina Florida-gubbar, Lundell, Låstarinen. Det finns bra spelare i Finland också. Men jag tycker att alltså, Roman Josi, Mayer, Hischer, jag tycker att de är snäppet vassare, och jag tycker också att, eller jag tror också att Schweiz som lag är bättre som lag, eftersom att alla de här gubbarna år efter år åker och spelar VM-turneringar medan Finlands spelare vinner Stanley Cup eller är långt framme i alla fall, Dallas-spelarna, Florida-spelarna och så vidare, så att de är ihopspelta på ett annat sätt och tycker också att de visar i, alltså senast nu i VM här i Stockholm, att de är jävligt bra. Och jag har ju svårt att se att de inte ska vara minst lika bra och väldigt också motiverade här. Finlands sisu tror jag inte kommer komma fram lika mycket som de gör om det hade varit vi på andra sidan. Då hade Finland haft en växel till. Ungefär som Henke Mex, en polare till mig, när jag sa, fan vad högt du varvar i bilen. Han bara, ja men jag kör ju på femman. Sen bara, jo men den här bilen har ju 6 växlar. Vad har du? Kan en bil ha 6 växlar? Han lånade Kentas Audi där för 10 år sedan. Men ja, det var min
motivering. Jag tror lite samma. Alltså, jag tycker Schweiz ser väldigt välspelt ut. Även om de nu idag då endast vann med 3-0 mot Italien. Ett Italien som släppte in 10 eller vad var det? 11 baljer mot Finland häromdagen.
Ja, 11 mot Finland.
Så lyckades det ändå bara bli 3-0. Men det kändes så tryggt i den här matchen. Det kändes liksom... Och jag tycker det är lite det man har sett ifrån Schweiz i de matcherna de har spelat. Att det känns som väldigt tryggt spel. Även fast de kanske ligger under som de gjorde mot Tjeckien, så känns det ändå som att vi tuggar vårat spel här. Och mot ett lag som Finland som gärna försöker sätta sig i situationer där de får liksom en exempelvis 2-1, 3-2 situation, så tror jag att Schweiz sällan sätter sig, åtminstone vad jag har sett, i en sån typ av situation där de gör bort sig lite, utan de känns väldigt välspelta. Och mycket handlar ju, precis som du säger, många av de här spelarna spelar ihop väldigt ofta, så jag ser också Schweiz som det starkare laget. Sen är det väl inget snack om egentligen, jag vet inte hur mycket vi behöver gå in på det, men Kanada kommer ju köra över, oavsett om det blir Danmark eller Tjeckien. Tjeckien leder nu medan vi gör podden med 3-2 mot Danmark. Ja. Men jag tror Kanada, oavsett vilka de möter, kommer ju vinna den här matchen.
Ja, det går inte att säga annat. Alltså Kanada har ju, de har ju varit suveräna varenda match, och det känns som att de har verkligen hittat, jag ska inte säga att de har hittat full kedjekemi ännu, men de har hittat liksom 2 och 2 som funkar väldigt bra med varann. Och sen kan de sappa runt med tredje länkarna där, men alltså en spelare som Celebrini, vad kul för honom att komma in som en fjun i 18 eller 19-åring och bara dominera på OS-scenen också, och att han får chansen att spela med spelare som McDavid och vad var det för femma, det var väl han, var det Crosby, McDavid Nej, det var McKinnon, McDavid och vår vän som Celebrini som var inne där.
Det var ju så jävla sjukt line-up, alltså.
Ja, men de är för
Kanada
bra.
Kommer gå till final. Så enkelt ja, det. Jag tror alla känner att det kommer ske. Sen tycker jag det är en rolig matchup, alltså den som börjar klockan 12 redan imorgon, i Tyskland mot Slovakien. Mm. Där känner jag att det är väldigt öppet, för Tyskland, ja men visst, de vann med 5-1 mot Frankrike, men också mot ett Frankrike, men i övrigt så tycker jag att ja, men det har känts lite trubbigt ifrån Tysklands sida. Och Tim Stützle är väl den som har levererat absolut bäst än så länge. Varenda match i stort sett, antingen har haft mål eller som idag så hade han väl typ 3 stycken assist. Så det känns som att kedjan med honom fungerar väldigt bra, och även Draisaitl har ju sett relativt vass ut såklart. Men jag tycker att det finns en chans för Slovakien att kunna skrälla här och faktiskt vinna och kunna ta sig till en potentiell då semifinal, vilket är sjukt.
Ja, och något som är tråkigt för Sveriges del är att vi är ju på fel sida, så att vi kommer ju få möta om vi skulle slå ut USA, vilket det inte kommer göra.
Får vi möta Kanada då?
Då får vi möta Kanada. Och sen är det ju den här andra trötta matchen då, att det blir... Om det inte, jag tror att det är uppbyggt som ett trä i alla fall. Nu ska jag inte säga för
det
mycket.
Är faktiskt det, inte det. Det är ju seeding det faktiskt just nu. Men Sverige är ju sämst sidare av de som just nu är vidare. Jag tror att... Skulle Danmark kliva in i och vinna matchen nu mot Tjeckien, så tror jag att Danmark är sämre sidare än oss, och då får de i så fall möta Kanada. Men visst, de ska ju ta sig, ja, då möter de ju Kanada direkt i, förvisso. Så nej,
Tyskland borde vara sämst, för de har ju förlorat, de har ju förlorat
Tyskland mot sjätte sidan.
Ja, de har ändå förlorat 2 matcher. Ja. Sverige har ju bara förlorat 1. Men skitsamma.
Ja, Sverige är sämst sidare av de lagen som förväntas gå vidare. Förlåt, det blir ju såklart Tjeckien och Danmark som möts oavsett. Tjeckien och Danmark som möter någon av dem som möter Kanada, det vill säga. Men i just en kvartsfinal, då blir det ju Sverige som får ta sig an Kanada. Så vi har ju liksom
i semi,
absolut tuffaste vägen till en final. Så kan man säga.
Så kan man säga. Och det vore ju vore häftigt att se Sverige, även om det blir förlust, det vore ju kul att se dem, hur stor skillnad det är på Connor McDavid och Alexander Wennberg.
Vi spelar ju ändå bra mot dem, tycker jag, alltså i Four Nations. Men det är också Four Nations, det är skillnad från OS. Men jag tycker att Sverige ändå kan leverera mot de tuffare lagen, även fast vi inte gjorde det mot Finland nu. Men jag ser Sverige ändå som en potentiell bubblare till att ta sig längre. Sen ska de slå ut både USA och Kanada. Ja, då är det ju typ som våran Miracle 1980 liksom här i Sverige. Ja. Det ska liksom inte gå. De här två lagen har varit så favorittippade på förhand så att det finns inte. Jag menar, jag såg en statistik bara innan gruppspelet slutade att det är större chans att Kanada vinner OS-guld än vad det är att få rätt på roulette om du bettar svart eller rött.
Ja, såg det också.
Det är ju galet.
Ja, men det är ju så. Du har en av världens bästa spelare på isen hela tiden, även om du går med 4-5-er. Alltså, det är ju så det är. Så att det går inte att konkurrera.
Misstag är det enda som kan.
Det går att slå dem i en match, och det är det som är fördelen här, att det inte är en bäst av 7. Men hade det varit en bäst av 7, det hade inte gått, inget lag hade kunnat spöa Kanada.
Nej, alltså de lag hade kunnat ta en match, men that's it. USA kanske 2, men sen hade Kanada oavsett vad vunnit resten. Det är för vasst lag, alltså. Det är tyvärr så. Man önskar och hoppas liksom att det finns en chans för Sverige, men det gör tyvärr inte det. Men det är lite så det ser ut. Sverige möter USA imorgon, och vi får bara hålla tummarna på att de tar sig vidare från den matchen, och sen får vi se. Vinner vi så är det med alltså mot Kanada som vi möter i nästa match, och då blir det lika jävla jobbigt och lika mycket av en nagelbitare fram tills Celebrini har gjort sitt fjärde mål för matchen. Då är det bara packa ihop och gå och lägga sig som du gjorde under Super Bowl.
Ja. Lite eller göra som Olsson, gå raka benen.
Ja, exakt. Men sen har vi ju tillbaka i NHL redan nästa vecka, vilket är förbaskat härligt. Så det blir ju inte ett långt uppehåll på hockeyn. Utan då är vi tillbaka med NHL-matcher, och sen är det också stundande både trade deadline i NHL som kommer där i början på mars, plus free agency-öppningen för NFL, då vi får se exempelvis vart Tyreek Hill kommer hamna. Han blev ju släppt nu ifrån Miami Dolphins, kanske inte allt för otippat, men fortfarande intressant att se vad som händer där. Sen Carl Pitts exempelvis är också en spelare som numera ryktas att eventuellt gå till New England Patriots. Så vi vet ju liksom att när det kommer till free agency, förra året vi fick se spelare som DK Metcalf, George Pickens, Aaron Rodgers med flera gå till nya klubbar. Och exakt vilka spelare det kommer bli i år, superspännande. Även en som vann då Super Bowl gick ju till nytt lag. Sam Darnold, samma sak med Cooper Kupp som också gick och vann Super Bowl. Så... mycket händer ju här vid mars liksom. Och det älskar man. Och hela NHL-säsongen någonstans leder ju mot sitt slut också från mars.
Ja, det är bara, vad är det, 25 matcher ish kvar nu av NHL-säsongen. Och det som är extra roligt i år, det finns ju så få lag som är avhängda.
Ja, alltså,
det är Vancouver och Rangers. men utöver det så är det ju så här, de lagen som är precis på bubblan. För det som är intressant här, det finns ju några, Columbus, New York Islanders, Buffalo, det är lag som just nu har, vissa av dem är i slutspel, Islanders och Buffalo är där, Columbus är ett par pinnar bakom, men några matcher färre spelade. Det är så här, kommer de här lagen att gå för det? För det här har ju varit säljande lag under alla trade deadlines så länge man har följt NHL, att så här, nej, det blev inget år heller, ja, vi tradar bort den där så bygger vi för framtiden. Nu är framtiden här. Och då undrar man ju, kommer ett lag som Columbus försöka gå efter en andra center kanske så att Fantilli får lite draghjälp? Kommer New York Islanders kanske försöka stärka upp så att Schaefer får någon ny lekkamrat? Eller Matthew Barzal får en sniper vid sin sida? Det är så här, alla de där lagen, det är de jag tycker det ska bli roligt att följa, för att väldigt många av de här så, som vi vet, alltså Carolina eller Tampa Bay och så här, de kommer göra någonting, de kommer göra det smart. Men det blir roligare att se de här som inte brukar vara där, att så här, kommer de vaska onödigt mycket draftval eller ge upp något jättemärkligt för att få in någon alltså avdankad storspelare, alltså så här, Ovechkin till New York Islanders. Ja, men något sånt.
Det hade varit sjukt. Det hade varit sjukt.
Ja, men det kommer säkert hända något i något av de här lagen, för de vill
visa. Ja, men det är klart det kommer. Ja, 100%.
De vill visa fansen och sig själva att så här, vi är på riktigt och vi ska fan göra det här.
Nej, men det var ju som förra året, vad hade vi då? Det var Dallas som fick till då traden med Mikko Rantanen, och sen hade vi också Marchand som gick från Boston till Florida Panthers, och då vann Stanley Cup också. Ja. Så jag menar, där pratar vi om två rejält stora namn, så förväntar dig liknande trades, och då har vi ändå haft lite som har hänt redan upp tills nu. Exempelvis Panarin då som tradades ifrån New York Rangers till Los Angeles Kings. Jättespännande att se hur han ser ut där, för än så länge har vi inte fått se Panarin i Los Angeles Kings jerseyn. Så det är ju också en sån här grej nu när NHL börjar igen nästa vecka. Aj, det ska bli kul, och framförallt sen så här långt uppehåll som det här ändå har varit brukar någonstans nollställa lagens pikar, former och allting, så de måste ju hitta tillbaka till det spelet som de hade innan, och då finns det liksom en chans för, ja men säg, till exempel Philadelphia Flyers som just nu ligger sjua som wildcard. De har liksom en chans att ändå kunna knipa potentiellt sett en wildcard-plats om nu lagen före börjar hamna i en slamp på grund av att för många spelare kanske var och spelade turneringen eller inte tog hand om sig under tiden som de hade hemma, och helt plötsligt kommer Philadelphia Flyers från ingenstans. Sånt kan hända.
Det är en bra poäng där, Olsson, för det finns ju några av de här lagen som knappt har någon spelare iväg på OS, och det är klart att det kan vara en väldig fördel.
Jag tror Calgary har exempelvis en. Det är väl ett av få lag som har en.
Alltså New York Islanders fan bara har en också, att det är Bo Horvat i Kanada, annars kommer inte på en Islanders-spelare. Men Nej, men det ska bli häftigt för att allt kan ju hända. Och lite tråkigt där, du nämnde Panarin till Kings. Lite tråkigt att Kevin Fiala nu skadar sig här i matchen mot Kanada.
Jättetråkigt, ja. Och det är sånt också som påverkar någonstans. För att vi har ju inte spelat klart turneringen. Det kan bli fler skador. Det kan bli fler som exempelvis Matthew Tkachuk som skadade sig rejält under Four Nations. Var borta resten av säsongen fram till slutspelet. Ja. Det är mycket som kan ske och jag menar... Kolla på Kanada, liksom. Alltså vilka spelare de sitter med som i sin trupp som om de skadar sig, vilken påverkan det har. Alltså exempelvis en McKinnon för Avalanche, Landeskog för Avalanche lika så. Det är mycket som kan ske och mycket som kan rassla till här. Medan precis som du nämnde där, de lagen som har få spelare, ja, men de kanske har spelat ihop sig bättre. Får man väl hoppas. Och kanske åtminstone försökt få lite istid tillsammans. Men sen andra lag, alltså jag menar, Vegas har 10 spelare just nu som befinner sig i turneringen fortfarande. Mm. Det är ganska många. Det blir spännande att se hur det går. Colorado likaså, 10 stycken spelare.
Ja, Florida har nog inte riktigt 10, men 8-9 i alla fall. De har ju halva Kanadas forwardsuppsättning är för fan från Florida och halva Finland. Så...
Vad har hänt med det är din fina spelare förresten, Reinhardt, när vi ändå pratar om Kanada och Florida? Han har ju varit helt osynlig.
Ja, han har ju varit blek nu i de här matcherna, men jag tycker alltså generellt sett under säsongen, så man kan inte säga att han har varit... Alltså,
nej, jag menar i turneringen.
För att han är inte en som syns jättemycket, men han har... jag vet inte, alltså jag tror så här att han får ju en roll där han... Han spelar ju visserligen PP och så och kanske borde göra fler mål. Men jag tror nog så här att det finns andra spelare som... han är också en lojal kille och han har inget emot att ta lite extra defensivt ansvar så att de andra får skina i offensiva roller. Han har vunnit Stanley Cup och han är ganska nöjd. Han är 30 år. jag tror han är född 95. Han är 30. Nej, men han tycker det är kul att vara med. Och han är en skön, alltså verkar vara en härlig doldis snubbe som inte behöver så mycket rampljus. Så jag tror han unnar de här, alltså yngre förmågorna, Celebrini och sådana att ta större roller. Han behöver inte
ut
där,
som utan... en sån som gör det också. Som ser ut som liksom så här lite, jo, men det är klart att du ska få chansen. Inte
jag tror han är så.
Ja, men han känns väldigt, väldigt mjuk av sig, även fast han är stenhård när det väl kommer till sitt spel. Men det är bara någonting som jag har lagt märke till i och med att Reinhardt är en sån som man har sett så mycket av i NHL de senaste åren. Framförallt alla Florida-matcher de gick, har vunnit de två senaste Stanley Cup och befunnit sig i 3 stycken nu bara på 3 års tid. Så har man ju sett mycket Reinhardt, men man ser väldigt lite Reinhardt nu istället. Och det är lite ovanligt. Och framförallt,
han kommer igång när det gäller sen.
Skiljer sig lite från Four Nations också. Då spelar han ändå en ganska stor roll. Men vi får se. Det kanske blir just när Sverige möter Kanada efter de har besegrat USA. Så kommer Reinhardt där och sätter en hattrick mot oss. Mot Markström som står och darrar.
Sen är ju Reinhardt inte en flashig spelare. Så han har ju inte den här McDavid-farten eller tekniken som många av de här bästa spelarna har, utan han är mer en Jörgen Jönsson, alltså, fast en bättre såklart. Men han är bra.
Han är en sniper, alltså han hittar målet.
Men han är också bra på allt. Han är liksom smart, han är bra i egen zon, han är bra offensivt. Det är klart att han är en sniper, men så här, får han läge då kommer han ta den. Men han behöver inte vara den som får alla lägen här. Han har inte en lika stor roll i ett Kanada där det finns en McDavid och en McKinnon och en Crosby och en Celebrini och fan och hans moster. I Florida måste han vara en av the main guys när det kommer till att göra målen. Klart. Och då är han ju där. Jag vet inte. Men Kanada kommer ju vinna. Det är ju så jävla dynklart. Behöver ju inte ens spela den här turneringen, känns det som.
Nej, faktiskt. Och det är så tråkigt. Och det är samma sak liksom, jag menar, om du kollar på damkronorna så i matchen mot USA nu igår. De stod i 1-0-1 gånger pengarna. Hade du liksom bettat 1000 spänn på USA så hade du vunnit 10 kronor. Det, Det är liksom på den nivån som Kanada också känns som att de kommer bara liksom, det är bara vinst. Alltså de har ju stått i under 2 gånger pengarna sedan innan turneringen började. Och innan i stort sett deras trupp också valdes ut. För att de har för bra spelare, så enkelt är det. Det blir omöjligt, som man säger, för samtliga lag att besegra det här kanadensiska laget.
Ja.
Där har vi
det. Ja, du Olsson.
Men mycket vi, som händer.
Ska vi ge oss där och återkomma när vi har mer svar på vart spelare hamnar och vilka som vinner guld och så vidare?
Ja, men det tycker jag. Så ja, räkna med kanske varannan vecka avsnitt från och med nu. Men vi kommer fortsätta och tugga NHL och sen kommer ju NHL-slutspelet, det hade varit fint om det hade funnits sett också, men NHL-slutspelet kommer dra igång sen och det är bara att se fram emot alla stundande grejer. Som sagt, free agency, trade deadline, NFL-draften och sen slutspel i både NHL och NBA. Mm.
Ja, för NBA är ju också, alltså de är ju inne i samma period som NHL, att man har spelat en så här 55 matcher ish, så att man har 25 till slutspel och det kommer också bli mer intressant när det drar ihop sig.
Så är det, Och deras trade deadline har ju redan varit NBA. Det blev ingen trade, Giannis Antetokounmpo.
Nej, han är kvar.
Han stannar i Milwaukee Bucks. Jag är glad för det. Mina jerseys känns fortfarande som dansken true.
Mm. Ja, men det finns ju lite spännande grejer att följa här. Att kommer Detroit vinna Eastern Conference? Det är ju en riktig dunderskräll och finns ju många lag som man känner på förhand ändå ska vara ett lag som ska vara i slutspelet. Ditt Milwaukee Bucks till exempel, eller fjolårs finalisten Indiana Pacers. Men det ser ju väldigt mörkt ut, framförallt för Pacers, de är näst sist. Så ja, det ska bli häftigt att se uppföljningen här. Kommer Chicago Bulls sprattla till? De har ju tradat liksom en hel femma typ. Ja, det är mycket som händer i basketen också, men
det är det.
Det blir väl så nu när NFL är slut att vi kommer rikta lite mer strålkastarljus på det också. Men
100%. Nej, det blir kul. Men som sagt, kanske varannan vecka upplägg framöver. Men kanske nästa vecka så kör vi, för då kanske vi summerar hur turneringen slutade, vad vi har för takeaways, vilka skador som kommer påverka resterande del av NHL-säsongen och potentiella slutspelet också, och kanske lite vad vi tror att slutspelet, hur det kommer spela ut sig, kan också vara spännande. Jag vågar inte säga kvitt eller dubbelt på den sheriffen. Ja, du får en NHL-match också. Det kör vi inte.
Nej, det gör vi inte.
Nej.
Det blir bra då. Du, nu ska jag gå raka bena Olsson. Snyggt jobbat.
Ja, bra. Använd lite lotion innan bara. För annars gör det skitont, ska du veta.
Lovar.
Bra. Skål på dig, Larsson. Vi hörs.
Right on.